fick till mig att jag skulle tala om att tro på mig och hålla mig högt. Jag ska utgå ifrån den här liknelsen som Jesus säger i Matteus kapitel 7, vers 24-27. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. Att tro på Jesus och hålla honom högt i sitt liv, det är att bygga sitt hus på den fasta klippan. I grundtexten så står det så här: han ska bliva lik en förståndig man. Så det har med framtiden att göra också. Det jag gör idag kommer att påverka framtiden. Men den som hör Jesu ord och handlar efter dem, det är alltså något vi ska göra, att handla. Men beror frälsningen i så fall på gärningar? Nej, vi blir inte frälsta på grund av våra gärningar, vare sig före vi tog emot Jesus eller efter. Vi ska gå till Paulus, Romarbrevet 10, vers 9-10. Då säger han så här: ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Så efter att vi har tagit emot Jesus i våra hjärtan så är vi räddade. Vi har gått från mörkret till ljuset. Och det står att alla som åkallar Herrens namn ska bli frälsta. Så när vi har tagit emot Jesus så står vi i en position inför Gud då han ser på oss som rättfärdiga fast vi inte är det. Vi står på den fasta klippan på frälsningens grund, Jesus Kristus. Men det är viktigt att vi stannar kvar på den klippan och börjar bygga vårt liv på den. Det finns de som tar emot Jesus i sitt hjärta men inte börjar bygga. Man tror visserligen i sitt hjärta, men man lyckas inte eller vill inte lämna sitt gamla liv och följa Jesus. Det kan finnas två viljor i ens liv. Och då kan det bli så att vi själva går bort ifrån den här klippan. För vi kan inte tjäna både Gud och mammon i längden. En av dem kommer att vinna. Så det är viktigt att vi börjar bygga vår tro på den fasta klippan. Och Gud vill inte att vi ska gå tillbaka i vår tro. Han vill att vi ska gå vidare och mogna och växa till. Vi läste att hjärtats tro leder till rättfärdighet. När vi tar emot Jesus i våra hjärtan så börjar vi röra oss i en riktning mot rättfärdighet. Och då får vi också anden i vårt inre som Andrea läste om. Och det kallas helgelse, att vi blir mer och mer lika Jesus och vi får en längtan att leva efter honom genom att anden får påverka oss med sin glädje och kärlek. När det gäller vår inre mognad, hur gör vi då för att inte stå still eller att gå tillbaka? Hebreerbrevets författare, han förebrår församlingen att de har gått tillbaka i sitt kristna liv. Att de har blivit tröga att lyssna, säger han, att de får börja om från början. Hebreerbrevet 5:13-14. Den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet, för han är fortfarande ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Genom övning har fått sinnena skärpta, det är vuxen föda. Och det är något som vi är delaktiga i, som vi gör tillsammans med Gud. Och öva, det gör man ju flera gånger. I grundtexten står det så här: den som genom vanan hava övade sinnesförmögenheter. Och en vana, det är ju ett sätt att leva. Hebreerbrevet 6:1-3 så säger han så här: låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus, utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna, omvändelsen från döda gärningar, tron på Gud och läran om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evigdom. När med Guds tillåtelse går vi vidare. Så här ser vi grunderna som brevets mottagare hade fått ordentlig undervisning i. Men det är Guds vilja att vi ska gå vidare då det gäller att skilja mellan gott och ont. Vad innebär det då att hålla Jesus högt i sitt liv? Ja, Jesus har frälst oss. Han är den viktigaste personen i våra liv. Och den som är viktig för oss lyssnar vi på. Vi struntar inte i den personen, utan tar tid med den relationen. Och så borde det också vara med Jesus om han är viktig för oss. Ordet tro kan översättas med trofasthet. Att vara trofast mot honom som han är trofast mot mig. Så att tro på honom och hålla honom högt i sitt liv, det innebär att bygga sitt liv på honom, på klippan, och låta Jesus vara Herre. Umgås med honom i bönen, läsa hans ord, höra honom tala. Och varje gång vi väljer att vara trofasta mot Jesus, så styrks vi i vår vilja att leva för honom. Och Gud för oss medvetet fram till de här vägskälen med jämna mellanrum i våra liv, då vi får välja, för han vill att vi ska lära oss att välja. Öva på att skilja vad som är gott och vad som är ont, och välja det goda. Och då finns det alltid en väg i de här vägskälen som är Guds väg. Vi ska gå till Paulus första Korinthierbrevet 10:13. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Prövning kan också översättas med frestelse. Så precis bredvid den här vägen så ska det finnas en annan väg som är Guds väg. Så vi är inte chanslösa. Det finns kraft att hämta hos Jesus för att vinna seger i våra liv. Och varje gång vi väljer rätt så bygger vi på det här huset på berggrunden, på den fasta klippan. Hur är det då med våra gåvor som vi ska tjäna i? Vi ska gå till Paulus, till Efesiebrevet 2:8-10. Då säger han: ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. I grundtexten står det så här: ty vi är och hans gärning skapade i Kristus till goda verk, vilka Gud förut beredde att vi skola vandra i dem. Så det är alltså Guds gärning. Gud har gjort någonting, inte vi. Och så har han förberett verk som vi ska vandra i. Alla våra gåvor och egenskaper som vi har fått är nåd och gåvor som vi har fått av honom. Romarbrevet 12:6 säger Paulus: vi har olika gåvor allt eftersom den nåd som vi har fått. Så vi har alltså fått olika gåvor som vi kan gå vidare med och tjäna Gud med. Och då när vi gör det så bygger vi upp församlingen gemensamt. Första Korinthierbrevet 14:26 säger Paulus: hur ska det då vara, bröder? Ja, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Så var och en har något att ge. Och kanske det vi tycker om vill antagligen Gud uppmuntra oss till att göra. Men ibland kan det också vara så att vi är bra på någonting som vi inte är medvetna om, som vi aldrig har prövat. Och det kan vara spännande att upptäcka egenskaper och gåvor som vi inte visste att vi hade under livets gång. Att våga pröva vingarna i nya uppgifter och nådegåvor. Men det är viktigt att vi tjänar i glädje och inte utifrån dåligt samvete eller skuldkänslor. För vi är ju ställda i en position där det inte finns någon fördömelse. Romarbrevet 8:1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och jag tänkte använda den här liknelsen om huset på berggrunden igen. Även då det gäller att tjäna Gud med våra gåvor. För vi är ju ställda på klippan där ingen fördömelse finns. Och när vi ska börja tjäna Gud i de gåvor som Gud har gett oss, så bygger vi på huset på den fasta klippan utan fördömelse, och vi bär frukt. Vi tjänar inte utifrån dåligt samvete, att vi tänker att det finns så mycket nöd här i världen, nu måste vi försöka hjälpa alla, för då kommer vi själva gå under av utmattning. Men vi kan tjäna Gud med de gåvor han har gett oss där vi står, i de sammanhang vi befinner oss. Och då kan vi blomma ut och bli till välsignelse för andra, då vi verkar i de här förutbestämda gärningarna som Gud har bestämt för oss. Och då får vi också en frid och förnöjsamhet i våra liv. Vi blir fyllda av glädje och känner att våra liv har en mening. Att vi gör skillnad tillsammans med Jesus. Men om vi bygger vårt hus på sand, då det gäller våra gåvor och våra tjänanden, då räknar vi inte med att vi är rättfärdiggjorda. Då blir det en massa borde och måste. Och vi börjar tänka att Gud förväntar sig att vi ska göra en massa saker. Han vill ha användning för oss. Vi är så illa tvungna. Och så kanske kommer någon och föreslår att vi ska tjäna i något som vi inte känner glädje i. Att kan du ta hand om det här, för det finns ingen annan, och annars måste vi lägga ner. Det är ingen annan som vill ställa upp. Och så tar vi på oss fler och fler uppgifter som vi kanske inte har fallenhet för och inte känner glädje i. Det är inte en av de här gärningarna som Gud hade förberett för oss. Och så tjänar vi för vi borde, och så blir det tungt. För att göra någonting som man inte vill, det kan kännas väldigt tungt, som att lyfta ett betongblock ungefär. Även om det är något litet som inte tar så mycket tid, så känns det väldigt tungt. Men att göra något som vi tycker om, det känns lätt, och plötsligt får vi mycket mera kraft och glädje. Men trots det tar vi ibland på oss uppgifter som vi egentligen inte vill, och så blir vi mer och mer besvikna, utbrända, och så går vi in i väggen och huset rasar och raset blir stort. Så det är viktigt att vi går vidare i vår tro utifrån att det inte finns någon fördömelse för dem som är i Kristus. Och att vi ska vandra i de här förutbestämda verken, eller beredda verken, som Gud har för oss och vill leda oss in i. Och då kan vi växa och mogna i våra uppgifter med glädje. Sen det här att hålla Jesus högt i sitt liv, så är det också viktigt att inte skämmas för Jesus. Att inte tycka han är pinsam. Det kan finnas människor som försöker få oss att tycka det. Men Paulus säger så här i Romarbrevet 1:16-17. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Finns det anledning att skämmas för evangeliet? Tydligen var det så för Paulus, för han betonar verkligen att han inte skäms. Det fanns människor som kanske tyckte att han var pinsam och försökte att han skulle känna sig löjlig. Han uppmanar också Timoteus att inte skämmas. Andra Timoteusbrevet 1:8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium efter den kraft som Gud ger. Varför skulle vi skämmas för Jesus? Varför skulle Timoteus skämmas för Paulus som satt i fängelse för Jesus skull? Och det kan ju till och med vara allvarligt att skämmas för Jesus. I Lukas 9:26 så säger Jesus så här: den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Och vi kan ju tänka, oj, vilka hårda ord. Men samtidigt kan det bli en sporre för oss att vi kan tänka att jag ska aldrig skämmas för Jesus. För det är han som har gett sitt liv för mig. Han ödmjukade sig och led döden på ett kors. Och därför har Gud upphöjt honom. Som vi sjöng förut, att han är den högste och störste. Ibland kan det också vara så att vi skäms för vissa delar av evangeliet. Det har blivit mer accepterat att ha en tro, men inte vilken tro som helst. Vissa delar kan många tycka är pinsamma. Det kan vara andens gåvor, det kan vara tungotal, det kan vara tro på Jesu återkomst till exempel. Att säga bland människor som inte tror att ja, jag tror att Jesus snart kommer. Det kan kännas pinsamt. Men låt oss inte skämmas för Jesus och hans ord. För det är de visa och kloka som går miste om frälsningen. Vi ska vara stolta över Jesus som är så annorlunda. Och som har älskat oss så mycket. Så han ödmjukade sig och led döden på ett kors. För han är den högste, honom som Gud har upphöjt över allt annat. Vi ska vara stolta över honom. Jag ska avsluta med Filipperbrevet 2:9-11. När Paulus säger så här: därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Så alla ska bekänna att Jesus är Herre. Vi ska inte skämmas över honom eller för evangeliet som är Guds kraft i frälsning, utan låt oss fortsätta bygga våra liv på den fasta klippan, fortsätta tro på honom och hålla honom högt i våra liv. Ja, Jesus, jag tackar dig för att vi får tro på dig, Herre. Tack att du har ställt oss på den fasta klippan där det inte finns någon fördömelse. Tack att du är med oss, Jesus, och fyller vårt inre med ditt liv, Jesus, med strömmar av levande vatten. Och tack att du vill leda oss vidare i vår tro, Herre. Tack att gå med dig är värt allt, Jesus. Tack, Jesus, för det du har gjort för oss. I Jesu namn. Amen.